Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hej, hej!
God dag!
God dag, välkomna tillbaka till oss från jullovet.
Oh. Jullovet, nyårslovet, i mitt fall dartlovet.
Dartlovet, det stora dartlovet.
Det stora dartlovet. Jag har kollat 9 timmar dart om dagen sen vi såg sist. Det är otroligt, jag har haft det så jävla mysigt.
Ja, du har varit alltså ungefär lika mycket som de som spelar då alltså.
Ja, lite mer faktiskt. För på darttavlan på haket så var vi ganska många som spelade en gång. Och då märkte vi att det blev ändå några steg. För man var tvungen att gå runt ett litet bord.
Ja, ja. Mm. Var det någon av dartspelare som hade stegräknare med det? För att se hur många...
Nej, men man kan ju se på kropparna. Mm. Jag har ju inte riktigt den päronformen.
Just det.
Men jag har insett att jag uppskattar män med päronform. Det är alltid de som har brädspels-YouTube. Och det är alltid de som kastar dart. Man måste se smal ut från nacken. Från axlarna upp. Just då kan man se ut och väga 60 kilo. Ah, ja. Sen zoomar man ut och så bara fortsätter det ut i en kon.
Vet du vilka som mer ser ut som?
Nej.
Programmerarna.
Bara bra människor.
Vet ni
vilka som mer ser ut så?
Nej.
Indiska män.
Ja, de har en stabil kagge.
Jag hörde att han som tävlade för Sverige, som är du såklart vet vad han heter, Ina.
Ja, Jeffrey de Graaf.
Han sa att man måste vara vältränad för att spela dart. Mm. För att det är så jobbigt att stå upp så länge.
Det är det absolut sjukaste jag har hört någon säga i hela sitt liv. Det är ungefär lika sjukt som att PDC, de som ordnar dart-VM, hävdar att inga utav spelarna på högre nivåer dricker när de spelar. Okej. Okej, att inte alla är som Andy Fordham som drack 27 bärs innan han kastade.
Nej, jag vet inte vem han är. Men det
är... Vad fan pratar du om? Ja. Har jag inte visat dig en bild på Andy Fordham?
Nej.
Nej, jag ska visa dig. Vet du vad? Jag kan säga så här. Det är värt det. Ja. Det är värt det. Jag kommer även visa Emma. Så att alla får se. Det finns ingenting som är så värt som en bild på Andy Fordham. Han är död tyvärr. Rest in peace. Men han var ju världselit ganska nyss. Om jag visar här i kameran, Emma, ser du då?
Oh, wow, vilken kille.
Han,
stabila underarmar.
Kolla hur liten pilen är jämfört med hans
jävlar,
arm.
Jävlar, vilken underarm. Det ser ut som en bebis.
Mm. Han är också känd för att han drack på sin, när han firade bröllopsdag med frugan. The missus. Mm. Så var det en servitör som sparade kvittot och gick till pressen och berättade hur många öl bara Andy hade druckit.
Mm.
67.
Mm.
67 öl.
Ja. Vad synd att han inte lever längre. Vad dog han av?
Jag vet inte vad det hände.
Otur, ja. Sånt.
Det har varit ett gott dartlov. Har ni haft det bra, tjejer?
Ja, jag vill bara fråga, var du ledig på julafton eller var det dart även på julafton?
Nej, julafton och nyårsafton var ingen dart.
Nej, okay. Vad bra.
Tomt.
Men tur att du har familj.
Ja, då. Jo. Det är så trevligt med dart. Det kan vara på i bakgrunden lite grann. Har ni haft det bra?
Ja, vi har haft det bra. Jag har tyvärr behövt tillbringa lite mer än ett dygn i Sveg. Det var inte riktigt med på min julplan.
Nej.
För att vi skulle åka till Bruksvallarna i vanlig ordning för att jag ska få öva lite på längdskidor. Mm. Det gick ju så bra sist jag åkte förra året. Det kanske minns när jag åkte
Vasaloppet.
Mm. Just det.
Men då slutade bilen funka, värmesystemet. Och Petter var så, vi fortsätter köra, det är bara 2 timmar kvar. Men det gick ju inte, det var ju iskallt. Så då fick vi vända och var ett dygn i Sveg då. Sen kom bergaren. Mm. För det är också, kan jag erkänna då, du pratade ju om Tesla för länge sedan i podden. Och min kille har ju absolut en Tesla. Jag vågar inte säga det då, med risk för att bli hånad. Har han det som företagsbil? Och det var ju, då funkar ju inte den. Och Tesla är ju strejk.
Ja, just det.
Så att vi kommer dröja innan vi har bil igen. Men det var jättespännande på hotellet i Sveg. Hotell Mysoxen, underbara, de tog emot oss. Ringde jag och frågade, har ni något rum över? Och då så sa hon, självklart har vi rum över. De enda som bor här är sådana som ni, när bilen har kraschat eller havererat. Var bara vi på hela stället där. Mm. Det var lite folk där som jobbade på bruket också ibland, men de var lediga över jul. Mycket så hakors på dörrarna och så. Det var trevligt, ett dygn i Sveg. Love it.
Och hur har du haft det, Mia?
Det har varit helt okej. Mina barn blev sjuka den 23 december och blev friska igår.
Nämen.
Så att lunginflammation fick den minsta.
Ja, just det.
Det var,
kul att de kör.
Det var kul att de kör. Men det var ändå trevligt och mysigt. Det får man ju ändå säga.
Ja.
Jag var också hemma. Det var jätteskönt.
Har ni varit friska någon gång, någon ledig dag, de senaste 4 åren?
En bra fråga. Jo, men det tror jag. Jag tycker vi brukar oftast vara frisk. Men ungarna i alla fall, det är jag som brukar falla till fråga.
Ja. Nej, det var absolut det jag tänkte på när du sa det.
Det var inte
dina barn. Det var bara den personen som har varit förkyld i 4 år som jag tänkte på.
Nej, men sen oktober. Häromdagen tänkte jag, men jag är ju faktiskt frisk. Det var första gången sen oktober. Ja, det var kul.
Mm. På tal om sjukdom så kan jag känna lite grann att dagens erfarenheter har gjort att jag är lite avundsjuk på dem som förlorade lukten under covid. Eftersom att jag satt svinbakfull på ett tåg. Det kom på 3 supertrevliga herrar. Och hade platserna runt mig i det där fyrsätet. Jag blir ju väldigt åksjuk. Jag sitter ju alltid liksom framlänges vid fönstret, andas i fyrkant. Supertrevliga herrar från Johnny Bode-sällskapet.
Ja!
Och jag uppskattar ju att människor äter konceptuellt vad som passar deras livsstil. Mm. Och det är väl självklart att om man är från Johnny Bode-sällskapet, då har man ju med sig macke med ägg och anchovis, leverpastej och bacon och mögelost. Det var självklart. Toppen, så trevliga. De erbjöd mig öl. Jag tackade nej, tack.
Just det.
Men det var
men jag tar gärna en anchovis.
Vi snackade en hel del om Myggan Eriksson och sådär. Det var underbart. Härliga människor. Gå med Johnny Bode-sällskapet alla. Men sen så gick jag ju därifrån då, lätt illamående på tåget. Som jag i och för sig alltid blir, till en taxi som luktade kiss. Och efter taxin så gick jag in här och frågade Mia, vem har spilt ut herrparfym? Och då gav Mia sitt mest illmariga leende och sa, jag har på mig parfymen du hatar. En parfym som luktar en blandning av herrparfym och patchouli. Vilket är 2 dofter som får mig lätt illamående.
Ja. När jag gick hemifrån så sa jag, den här vet jag att Ina hatar. Det kommer bli jobbigt för henne, hon är så bakfull idag. Det var mycket riktigt, jag mindes helt rätt.
Du mindes helt rätt. Bra jobbat.
Det är världens bästa parfym.
Du hade väl också följt Inas resa i våran gruppchat, att Ina verkligen skrev, jag mår inte bra.
Nej, precis. Och därför tänkte jag, nu ska jag ta på mig någonting riktigt gott luktande. Sen kom jag på när jag skulle ut då, att just det är Ina som hatar den här potenta patchouli-lukten.
Ja.
Men du gillar ju Tom Ford, har jag för mig.
Ja. Ja, jag har Tom Ford-läppstift.
Ja, precis.
Ja, men absolut. Då tycker man också att det är jättegott när någon har hällt på sig en hel flaska av valfri parfym som är samma märke.
Det är en liten droppe. Va fan? Men jag kan hålla med, den är potent.
Den är potent, det är den.
Det är det.
Det är skönt att vara tillbaka, tycker jag. Väldigt skönt att vara tillbaka. Mm.
Har vi pratat om att jag har vann årets hallänning?
Nej!
Skulle vi kunna prata lite om det också?
Det är klart vi ska prata.
Skulle ju också kunna passa på att bjuda in patronerna som får höra det här i förhand, avsnittet, till Rollstorps lanthandel imorgon klockan 14. För då kommer jag bjuda byn på bubbel.
Ja, fy fan vad fint. Som utlovat.
Ja, om ni har vägarna förbi alltså.
Strålande.
Patreons.
Gud vad fint.
Mm. Det är ett enormt grattis, Emma, som är på sin plats.
Ja, tack så mycket.
Verkligen.
Så fint. Och tack alla som röstade.
Tack för hjälpen.
Ja, det var väldigt bra gjort av er.
Det var ju kul att få slå Carl Bildt faktiskt. Det kunde han ha. Mm. Han ligger säkert hemma och gråter fortfarande.
Ja.
Jag kan inte tänka mig något annat.
Han var inte där, va?
Nej, han var inte där.
Hörrni, innan vi drar igång så tänker jag att vi ska påminna alla som har köpt en kalender om att nu har ju året börjat.
Ja.
Otroligt. För det första så lägger vi ju upp saker med regelbundenhet på den här QR-koden som ni har, en för varje månad. Så in och kika där ibland. Det kommer saker.
Ja, det kommer mer än en grej per månad ju.
Väldigt mycket mer grejer än en per månad. Sen har vi också haft våran allra första utlottning och det är referensnummer 872642 som har vunnit. Och eftersom att den här månaden då är Skellefte-Evas månad så har vi lottat bland köpare i just Skellefteå.
Ja,
smart.
Precis. Och
av oss.
Den som vann då, den här stackars Skelleftebon med ett efternamn som klingar väldigt skellefteåskt, så har personen vunnit en enkel biljett från Skellefteå till Umeå med länstrafiken. Perfekt för att du ska kunna komma dig bort därifrån någon gång. Grattis till dig. Du vinner också Skellefte-Evas två rådjur som har fastnat mellan dimensionerna som är med i bilden. Också ett axplock av våra lösnaglar som vi hade under fotograferingen. De innehåller också lite hårstrån och sånt. Smått.
Det går i alla fordon med.
Exakt. Väldigt och det här bra. Paketet är ju just nu på väg till den här arma stackaren i Skellefteå. Grattis till dig!
Grattis till dig! Och vi kan väl säga att det finns väl några kalendrar kvar på Mariaplans bokhandel om man är lagd åt
finns det
hållet.
Det finns det. Yes.
Cool.
Mm. Helt korrekt.
Och ha koll på QR-koderna. Ja. Eller QR-koden helt enkelt, för där kommer det upp nya grejer lite då och då.
Exakt. Mm. All right. Vad ska ni prata om idag?
Med kändisar typ.
Typ.
Mm. Ja. Kändisar.
Jag ska prata om min absoluta favoritgrej, städning.
Fan vad gott för dig. Jag har ju aktuella ämnen, ja. Och nu ska ni slungas rakt in i någonting rykande aktuellt. Nämligen till slutet av december 2023, då en rysk diplomat lät meddela att det land som kommer drabbas allra först om läget mellan Ryssland och NATO trappas upp, ja, det är Finland. Ja. Det är den splitternya NATO-medlemmen Finland som har haft den storslagna geografiska oturen att ligga mycket, mycket nära ryssen. Historiskt har det liksom varit en ganska risig hand att bli tilldelad. Det har inte heller varit särskilt bra för finnarna att ligga så nära Sverige som de gör, men det lämnar vi för nu, tänkte jag.
Vojne.
Det här ryska utspelet, det diskuteras flitigt på Flashback. Och Flashbackarna, om man ska generalisera, de ger inte särskilt mycket för ryssens hot mot Finland. Just Trolling skriver, hahaha, jävlar vad pissryssarna bölar som treåringar. Det finns inte en chans i helvetet att de korkade jävla inavlade ryssjävlarna invaderar Finland eller något annat NATO-land. Det enda man kan göra åt ryssjävlarna, det är att hånskratta. Ryssjäveln är så jävla korkad, förstår inte ens enkla saker. I Sverige hade han gått i särskolan. Och den ryss som skulle ha gått i särskolan, det är ju den här toppdiplomaten. Så det är inte gemene ryss. Även om man kan tänka sig att Just Trolling inte hade varit främmande för att stoppa alla ryssar i särskolan. Pot of Gold är lite mindre ryssskeptisk. Den skriver så här: för Ryssland är det här en bagatell. USA sätter inte sin fot på europeisk mark för att kriga mot ryssen som vissa NATO-bögar verkar tro. De har fullt upp med kinesen som i sig är övermäktig dem. Utan USA så har Europa inte mycket att sätta emot en krigsfärdig och utrustad ryss. Ukraina har över 550 000 döda. Ratio på 1-11 mot ryssen. Lycka till, Finland! Reijo Hirvonen som har en avatar som visar den finska flaggan som sträcker sig ut över hela Ryssland skriver att han hoppas att rysk upptrappning skulle kunna ge finnarna chansen att få tillbaka ryska Karelen. De blev ju av med delar av Karelen under vinterkriget när Stalin då ville ha lite säkerhetsavstånd till Leningrad. Så gick det, trots ett mycket tappert kämpande då från den finska armén ledd av nationalhjälten Mannerheim så vann ju ryssarna kriget. Om man ska sammanfatta den här tråden så kan man väl säga att oenighet råder om vem som skulle vinna om ryssen gör allvar av sitt hot och båda sidorna använder historien som slagträ. Själv är jag min vana trogen helt neutral. Jag är Per Albin under vinterkriget. Inför Finland känner jag inte så mycket mer än för något annat land. Deras historia berör mig inte så mycket. Fyra stora krig på 27 år, varav ett var ett inbördeskrig. Varenda levande finne har en nära släkting som stred under krigen. Kanske under alla krigen. Och om den fortfarande lever så är den hårdare än sten eftersom att livet har gjort det omöjligt att vara mjuk, glad och foglig. Ja, det här med krigets sorger och hur det har gjort avtryck i den finska folksjälen och kulturen, sånt har aldrig intresserat mig faktiskt.
Vänta, jag trodde vi var på Red Lion. För det här låter det nämligen exakt som de senaste gångerna jag har varit på Red Lion med dig.
Ja, nej, men jag tycker att det är någonting, det är alldagligt tycker jag. Ja, med den här trista historien. Mm. Och vad passar då bättre, Ina, än att jag väljer Finland som tema i min serie Helt neutrala prater. Ingenting alls faktiskt. Låt oss därför ta avstamp i tråden Uttryck fritt ert hat mot Finland. Som är placerad i humor och det vet vi ju alla, det borgar för kvalitet. Där skriver Asparade att Finland inte borde tillhöra Norden eftersom att deras språk mer liknar ryska och att de inte kan prata engelska så bra och att de bryter fult när de pratar svenska. Ja, det är en poäng så god som någon kan vissa tycka. Soer skriver, jag var sjuk en gång när jag var liten. Det var före internets tid och jag hade bara tillgång till skogs-tv. SVT skulle visa en finsk komedi. Ja, trevligt, tänkte jag. En komedi piggar ju alltid upp. Det var den sorgligaste filmen jag dittills hade sett. Det var inte långt ifrån Lilja Forever som kom många år senare och som måste anses vara en riktigt sorglig film. Och det får man väl hålla med om, att Lilja Forever hade något grått strå.
Ja, det var det.
Diorama,
jag minns den som ledsam.
Den man minns den som ledsam, ja. Det var någonting med den.
Till och med som neutral kan du ändå erkänna det.
Om Lilja Forever, ja. Ja, precis. Exakt.
Man skrattade ju såklart på välvalda ställen, men det var också sorgligt.
Ja, just det. Diorama skriver, varför göra narr av östra Finland? Ja, lite kolonial humor, det är väl aldrig fel. Fanny Soltek skriver, finnar är generellt sett primitiva idioter. Lite som tystlåtna blattar. Det var fyra, om jag har räknat rätt, Finlands kritiska inlägg kan man väl säga. Då kanske vi ska ta lika många positiva för att det här ska vara rättvist för neutraliteten. Vi är ju ändå svenskar menar jag. Prosit skriver, finnarna vågar stå emot ryssen under andra världskriget. Vi vågar inte ens hjälpa våra grannar, enough said. Glad kille som är finsk själv skriver, nu ska sanningen fram. Om ni svenskar visste hur mycket jag hatar er. Jag har bott här i 30 år och det enda jag har sett är lata jävla svin som bara gnäller. Allt är fel, bara gnäll. Allt är muslimernas fel. Om någon råkar gifta sig och få barn, ja, då är hon en hora. Skatterna är de jävla värsta på jorden, tror ni? Sluta gnälla, börja jobba. Dimax skriver, min farfar och hans tre bröder stred i Finland när ryssen försökte med något. Min farfar är den enda av de fyra som fortfarande har kvar sina kroppsdelar. En av hans bröder miste ett ben, en annan sina två fötter och den ena armen, och den tredje brodern fick amputeras ända upp till knäna på grund av de ryska bombplanen. Flanagan skriver, när man kör bil i norra Finland i Salla-trakten kan man se människor med öppen mun längs landsvägen titta på förbipasserande bilar. Om man stannar bilen och försöker prata med stackarna, då rodnar de och försvinner i skogen. Jag förstår ju att det här sista var tänkt som ett hån, men själv har jag då aldrig känt mig mer besjälad med en grupp någonsin som jag gör med de gapande och rodnande sallaborna. Jag tror... förlora min neutralitet.
Ja, lite grann bara.
Men det var fyra tona ner det lite, tror jag.
Det var fyra för att väga upp de där första.
Just det. Så 4-4 ändå, bra.
4-4. Ja, I tråden, varför är finländare så hårda, skriver användaren Jag hatar muslimer så här. Är det bara jag som tycker mig se en stor skillnad i beteende mellan svenska och finska män? Det känns som att finnarna är hårda på något vis. Lite tystare och ser mycket mer seriösa ut och skrattar eller ler inte lika ofta. Dr. Drunk skriver... Ja, finnar är mer kåta och mer rasistiska. Jag har inte träffat en enda finne som inte är kåt. Ingen skriver OT. Finsk svartskalle skriver Finland är inte för vem som helst. Man måste ha ett speciellt psyke för att orka leva här. Så ointressant, eller hur? Giant Squad skriver, det är det här med krigen. Alla finska familjer har erfarenhet från släkten om de faser som upplevdes under krigen. Och den stridsvilja och jävla ranamma som soldaterna hade för att försvara sitt fosterland till sista blodsdroppen. Finska soldater behövde inga uppmuntringstal och peptalk innan strid. De hade redan satt på sig skidorna och åkt mot fronten innan talen tagit slut.
Ha, då var det dags igen.
Hej då. Pekka skriver, vi skrattar ganska mycket och ler. Det är mer generationen som upplevde kriget som inte är så muntra. Jag har till exempel nog bara sett min farmor skratta ett fåtal gånger. Men hon är, som du beskriver, väldigt barsk och envis. Men också snäll. Det är bara jag och ett fåtal i släkten som gillar henne. Här vill jag säga till Pekka, skicka gärna din farmors adress. Jag ska inte göra något taskigt. Jag ska bara flytta in hos henne och gå bredvid när hon oftast är karg. Och sen plötsligt, när jag minst förväntar mig det, men kanske som mest behöver det, efter att hon brutit ner mig fullständigt med sin iskyl, då ler hon mot mig. Bara i ena mungipan och så pass otydlig att jag därefter för alltid ska behöva fundera över om det var ett leende. Om hon kanske därför älskar mig, i alla fall pyttelite. Eller om hon bara fick en mini-stroke och en muskelryckning. Jag finns i DM. Pekka, kom igen, det blir kul. Godot skriver, jag jobbade för några år sedan med att göra rullstolsdyner för handikappade. Ifall vi skulle skicka dynan ut till Sverige så skulle den vara 6 cm tjock. Skulle den istället till Finland så skulle den kapas ner så tjockleken låg på 3 cm. Och sen skulle vi lägga en träskiva under. Handikappade finnar verkar hårdare i alla fall. God Dog God skriver inte rakt ut vilka finnar är hårdare. En handikappade finnar är hårdare än, ja vilka? Det står ju där i texten, men det är ingen som vågar säga det högt. Inte heller Daskmört säger det som vi innerst inne vet. Han skriver så här. Sanningen är såklart att finnar är precis lika bögiga som alla andra. Jättebögiga alltså. Precis lika bögiga som alla andra. Inte alla andra, eller hur? Det är väl en specifik grupp vi jämför med. Känner man inte så bara? Tala ur skägget, känner man väl ändå. Till slut gör AEG det. Han är finne, givetvis. Finska män är väl som resten av världens män är ungefär. Det vore bra om svenskar för en gångs skull skulle förstå att det är ni som är en anomali. Jag som finländare som bor i Sverige förstår mig inte alls på svenskar och vill ärligt talat inte ha med er att göra. Nah. Så det är alltså den neutrale svensken som är en avvikelse. Man hade det på känna,
ja,
nu innan.
Ja, lite grann. Jag kände att det var på gång.
Jajamän. Juggernat skriver, jämför med de syltryggar och feminina slagträn som Sveriges män är så te sig en morgonvälling stenhård. Manor Animal skriver under, svenskarna har haft fred i 200 år för att de knäböjer åt hela världen och tar emot allt i röven. Glossy svarar, vi svenskar må vara homosexfanatiker, men tänk då hur kassa finländerna är i så fall, för ni blev koloniserade av ett gäng bögar.
Oh, burn.
Mm, verkligen.
Det får man väl tillstå att det var en burn. I tråden, varför hatar finskar svenskar, skriver Trucke. Det är ett gammalt ordspråk som min far sa till mig när jag ställde precis den här frågan som yngre. Hans svar var, för de är bögar. Milky skriver, alla svenska pojkar vara homofil. Hej, vara homofil. Hej! Citatet ovan sjöngs av 5 finska killar på Silja Line-båten. Ja, i jämförelse med sina västliga neutrala grannar så är finnarna obögiga. De larmar inte och gör sig till. Och apropå det, att inte göra sig till. Över nu till den finska maten. Den där karga, sträva, inte så jävla lismande eller publikfliande som verkar vara den finska folksjälen om man ska tro Flashback och den gamla K-Rauta-reklamen. Det verkar också vara ett signum när det kommer till den finska maten. Det verkar inte vara resan som gör deras möda värd när det kommer till slutstationen mättnad. I tråden, vad är typisk finsk mat, kommer de karelska pirogerna upp. Och de tror jag att vi har pratat om förut, eller hur?
Ja.
Ja, det är något säkert. Slags degknytte fyllt med risgryn. Eventuellt risgrynsgröt till och med.
Ja, med vatten i så fall. Alltså inte risgryn. Det svenska tänker jag risgrynsgröt att den ska vara med mjölk. Ibland en klick smör. Men ja. Det här är liksom kokta risgryn.
Just det.
I rågdeg.
I rågdeg. Mm. Men sen doppar man det i lyxet innan. Äggsmöret.
Ja. Precis. Jag köpte en sån en gång på Lidl för jag var så nyfiken. Det var nog när vi pratade om Lidl. Vi pratade om de här pirogerna.
Just det.
Finska veckan.
Jag har väldigt svårt att tänka mig att äggsmöret räddade upp det jag fick äta den gången. Alltså.
Jag har ätit det och man undrar lite vad ägget gör, där. Listan fortsätter i alla fall. Spoon tar upp lådorna. De vet jag att vi har pratat om förut. Leverlådan, morotslådan, kålrotslådan. Det finns säkert många fler lådor. Och jag vet inte riktigt själv vad man ska säga om de här rätterna. Förutom att nog fan är de lådor i alla fall. Det är ett som är säkert. De är inte satt till världen för att imponera på någon. Utan de är sina egna. Precis som finnarna själva. Lådorna, de innehåller tydligen också risgryn i huvudsak enligt Spoon. Den lite mer skeptiska användaren Radnup skriver i en annan tråd att ett ganska gott skäl till att hata Finland, det är memma. Han skriver, man tror att man ska få en efterrätt men blir serverad kaffesump som smakar bark. Va fan.
Och det här, varför ska de ha det? Varför ska de ha det så? Varför ska de hålla på?
Ja, men jag vet varför de ska ha det.
Och ha så dåligt och så hårda rullstolsdynar. Varför?
För att de är såna jävla king. De är, för att, man är, och folk är olika. I alla fall i memma så verkar det vara råg, sirap och pomeransskal, om man ska tro gravt psykiskt stört, bland annat då. Finnarna, de älskar ju råg. Vet ni varför de älskar råg?
För att,
att man blir mätt av råg. Och varför skulle man inte vilja bli mätt av en efterrätt, va? Jävla helt vanliga människor. Om vi ska gå över till
det mest perversa med memma tycker jag är allt. Men också det faktum att det man serverar till är grädde ovispad.
Ja.
Det är så jävla kargt. De har väl vispar. Man kan väl ändå ta vispgrädde till. Nej, man ska bara hälla kall flytande grädde
jag
på rågen.
Jag läste också att man kan ha det till. Vissa äter också memman plain. Det tycker jag också är jävligt kingigt. Ja. Nej men om vi ska gå över till lite mer hårda fakta då om de karga kingarnas, om Finland, så har de i de senaste 6 åren blivit utnämnda till världens lyckligaste folk i den årliga undersökningen gjord av FN, World Happiness Report.
Vissa hur är det möjligt?
Ja, du frågade i samma sak som vissa flashbackare. De menar att hur fan är det möjligt när de är så sura och tillknäppta? De verkar inte särskilt lyckliga. Men Honken 55 menar att det beror på att Finland har sin egen syn på vad lycka är. Lycka är att bli lämnad i fred och inte behöva prata med någon. Det är finsk lycka.
Inte behöva kriga och bli av med fötterna.
Nej,
jag har inte blivit av med fötterna i år heller, så det är en 10 på lyckoskalan.
Jag var ju med i Fångarna på fortet en gång och den jag kunde relatera allra mest till var ju Jarmo som gör K-Rauta-reklamen.
Ja, precis.
Alltså det finns ju ändå någonting också i kontrast kanske till Gunilla Persson och så. Man verkligen uppskattar det tillknäppta, lite mer lågmälda.
Ja, jag är otroligt svag för det. Får jag ändå säga. Men
det påverkar ju såklart inte din prata.
Det har ju inte gjort hittills i alla fall. Nej. En annan detalj som vissa skulle kunna tycka är intressant då, det är ju att Finland på 30-talet hade väldigt mycket besvär med en hög barnadödlighet. Det var ganska vanligt på den tiden, ju ett vanligt problem att ha i världen. Men vad gör då den finska staten? Ja, de packar ihop en liten låda med kläder och hygienprodukter, skickar den till varenda nyfött barn där ute i de finska stugorna, och i botten på den här lådan låg det en liten madrass. Eller ligger. De här lådorna skickas fortfarande ut, så vitt jag vet. Och lådan blir då helt enkelt en säng för den lille puffen. Och plötsligt så är kortisen väl skyddad från föräldrar som rullar över den eller drar täcket över den. Och vips, sjönk barnadödligheten som en sten och är fortfarande extremt låg. För en jävla papplåda, va? De behöver inte mer än så, finnarna, för att ha det bra och frodas.
Hur tjock är madrassen, skulle man vilja veta?
Ja, exakt. Den är väl 3 centimeter. Tre centimeter. Träpuff under.
Den är 4 centimeter, men 3 om de är handikappade.
Ja, så kan det vara. Jaha. Nu kan det väl inte finnas fler saker som Finland är bra på, va? Om jag fortsätter så kan man ju få känslan av att det helt enkelt är världens bästa land. Jag tar och fortsätter, tror jag. Finnarna, de tar hem alla Eurojackpot-vinster. De finska kvinnorna är helt jävla legendariska, som vi fick lära oss i en prata du gjorde för länge sedan, Nina. Och enligt den helt neutrala Svenska Dagbladet-artikeln så blev Finland bättre än Sverige på nästan allt. Från 2019 kan vi också lägga till att Finland är världens tryggaste land med världens minst förorenade luft. Finland har högst läskunnighet, är bäst på mänsklig välfärd och har inte bara världens mest oberoende rättsväsende utan också världens bästa polis. Det här är ett citat, det är inte mina ord. Finländarna är ärligast, nöjdast, de litar mest på varandra av alla europeiska folk. Det är till och med den nation som har flest medaljer i sommar-OS sett till antalet invånare. Slutcitat. Pekkas farmor, skriv till mig nu för i helvete. Nu orkar jag inte låtsas längre. Nu kastar jag neutraliteten åt helvete. Jag är ett med min svenska samtid. Samtidigt som jag är en liten motgång ifrån och kastar mig över Östersjön. Och apropå det, luftgevär. Undrar om det går att köpa sig en eka och ro från Holmsund utanför Umeå till Vasa. Och på den frågan finns det väl bara ett enda svar. Testa! Det är värt det. Även om du inte kommer fram levande så har du gjort vad du har kunnat för att ta dig till Pekkas karga farmor. Och då kan du dö lycklig. Ro för i helvete, luftgevär. SI2H2 har dubbla medborgarskap och vet inte i vilket land han ska göra lumpen i. Men då tycker jag att han ska ställa sig en enkel fråga. Vill du göra böglumpen eller vill du göra den riktiga lumpen? Det är bara en fråga som jag tycker att man ska ställa sig. Men apropå bögar, det finns ju såklart också bögar i Finland. Men till och med de är stark och manlig och tystlåten och svår. Det vet jag för att jag kan min Tom av Finland. Jag har sett hur de finska bögpoliserna ser ut. De hade kunnat strypa 3 ryssar med ett enhandsgrepp samtidigt som de suger av en kollega. I Finland är inte ens bögarna lika bögiga som svenskarna. Så ro för fan! Ro som om det inte fanns någon morgon då. Veilaivan ja kapteenin sen.
Ja, oh, gud.
Så här har vi fått höra både för och emot. Det var ju skönt.
Ja,
det var jättebra.
Alla
det
blev, sig en egen
jag har
uppfattning.
Någon slags känsla av att det blev något över... Där på slutet blev det inte riktigt som jag hade planerat, men... Det kanske man märkte nog inte det.
Nej, jag tror inte det.
Nej, det tror jag inte. Hörde ni, en stor del av våran lyssnarskara har som rutin att städa på tisdagar. Vet ni varför?
Kan gissa, men...
Kanske. Ja, det är ju för att vi släpper avsnitt, precis som ni gissar inuti era huvuden där. Vi har haft en vecka i höstas när vi inte släppte ett avsnitt på grund av sjukdom. Och inget avsnitt blir ju då ingen städning, tyvärr. Det var en del tjejer som hörde av sig till mig om det och skrev att det kan jag inte städa! För att de inte hade något avsnitt att lyssna på. Och det stressade mig otroligt jävla mycket. Jag klarar liksom inte av det känslomässiga ansvaret att ett hems eventuella förfall ligger på mina ganska grova, späda axlar. För jag uppskattar, som ni kanske vet, en god sanering oavsett om den behövs eller inte. Alltså jag säger inte nu med det här att det bara är tjejer som städar, utan jag säger bara att det bara är tjejer som hörde av sig till mig och var ledsna över att det inte blev någon städning, vilket säkert inte har någon som helst koppling med varandra att göra överhuvudtaget. Men varför just tjejer blev stressade och skrev till mig, kanske Gefundenes F kan ge svar på. Han har skrivit en liten avhandling på ämnet, nämligen på Flashback, som bland annat lyder så här. Förklaringen ligger i generna. När vi bodde i grottor så var kvinnorna hemma och passade barnen medan männen var ute och jagade. De kvinnor, låt oss kalla dem subbor, som inte höll rent, fick se sina barn dö i sjukdomar. Sen har det naturliga urvalet under tusentals år raffinerats mer och mer så att kvinnor rent generellt är luktkänsliga och renlighetssträvande individer. Men de orienterar taskigt i skogen, helt enkelt för att det inte var deras naturliga tillhåll att vistas i. Så, kanske var det just därför då som kvinnor blev så himla stressade över det här med städningen och att den uteblev den här tisdagen när vi inte släppte avsnitt. För att de helt enkelt såg sina barn dö framför sina ögon. Och förutom de städtokiga tjejerna så skrev även våran lyssnare Mimmi, som också är en tjej, så här till mig på Patreon. Hon skrev: jag drömmer om ett specialavsnitt om hur man städar och på andra vis sköter sitt hem. Jag brukar lyssna på avsnitt 46. Avsnittet är det rutavdrag på schack vid storstädning. Men att städa är så tråkigt att det gör ont. Jag behöver mer stöd. Tråkigt att städa? Nej! Roligt? Ja! Vi måste prata om damm i hemmet. Det är en tråd på Flashback som inte bara är sann utan också inspirerande. Så jag tycker vi börjar med den. I den här tråden, vi måste prata om damm i hemmet, har användaren Timmy Stark upplevt dagsljus för första gången på mycket, mycket länge. Och med det tyvärr också sett att han har damm i lägenheten. Och undrar således hur mycket damm lungorna klarar av att tackla innan de kollapsar och lägger sig ner och dör. Eftersom att han då, citat, går runt och andas i lägenheten stora delar av dagarna. De flesta svar han får är att damm är en del av livet och att det inte är farligt. Men TS tycker ändå att det känns väldigt, väldigt farligt. Och sånt här gillar jag, när folk liksom tar damm på allvar. Och istället för, som Agnes Wold påstår, att man slipper då bli glutenintolerant om man slickar på smuts, tar det här på högsta allvar. Det är en jävla mardröm, tycker jag, det här som Agnes Wold säger, att man ska slicka på smuts. Lika mycket mardröm som trådarna tvätta kläder i diskmaskin, tråden svarva i lägenheten och tråden lönt och rengöra spisen. Där Idris Negassi frågar: men vad är det för stort och viktigt i livet man vinner på att ha en ren spis?
Ja. Jag tänker att det är en fråga som delar dig och Ina lite.
Jag försöker hålla låg profil.
Ja, jag ser
jag
det.
Försöker ta in lära mig om saker som inte ligger nära mig bara.
Mirko Kostolic svarar självrespekt. Är det man vinner på att ha en ren spis? Idrine Gassi svarar: jag tror inte att det är så. All form av städning och tvätt utöver att bevara funktionen hos vitvaror eller fordon är totalt slöseri. Jag skulle inte ha blivit en millimeter lyckligare om det gick att spegla sig i spisen. Och inte ni andra heller. Ni tvingar er till att städa för att ni har OCD. En ren spis eller inte gör ingen som helst skillnad. Det är helt enkelt en vanesak.
Det är en vanesak.
Det tror jag också. Och att det är någonting som folk gör för att stilla sin ångest. Mer än att det är...
Ja, men jag tror att liksom man så här... Jag gick ju länge och tyckte att folk som städade var duktiga.
Mm.
Och sen insåg jag att folk som städade gillade att städa.
Just det.
Att det är lika konstigt som när folk kommer hem till mig och jag har lagat mat till 20 pers och säger: fan vad duktig du är.
Mm.
Som om det skulle vara jobbigt. Mm. Som om det inte skulle vara någonting jag tycker om. Så att lärdomen här är att man inte ska jämföra sig så mycket med andra, va? Vilket jag brukar tänka på när jag kollar på min äckliga spis.
Man kan ju också bara köpa en ny spis. Är det någon som skriver i tråden?
Kan man kanske göra, ja.
Om man gillar att slänga.
Mm.
Jag hajade också till på det här med OCD:n. Jag kände liksom att man inte kan avfärda kli i fingrarna över att få dra med en trasa över saker bara på OCD. Att det liksom skulle vara OCD bara för det. Jag tror att behovet att ha det snyggt omkring sig ligger djupt rotat i våra gener. Precis som Gifundenes F var inne på. Att det behovet föddes när den första urtidsmänniskan kröp ut ur sin grotta och stampade sitt första jordgolv. Och kände sig så tillfreds med att det inte låg några jävla legobitar och skräpade i ett hörn. Att urtidsmänniskan helt enkelt ristade in carpe diem ovanför fårskins soffan, eller vad det nu hade. Och ni två, mest Mia kanske, ni brukar ju ofta prata om den här lilla fågeln som ni älskar att titta på YouTube, som håller på och städar och putsar och donar och fejar, som du brukar beskriva det, Mia, i sitt bo för att locka dit en tjej, en fågeltjej. Så tror jag att det är för oss människor också, som för fåglarna. Och att det är därför så många av oss inte kan sluta dona och feja och städa även utanför det egna hemmets väggar. Någonting som vi kan läsa om i tråden. Är det okej att städa hemma hos någon annan i smyg?
Svar ja, vi kan gå vidare. Alla är välkomna.
Vi ska se om du tycker samma efter att vi har läst den här tråden, Ina.
Ja, ja.
Jag var med om det första gången. Min mamma har gjort det någon gång när jag levde själv, men inte sen jag träffade min tjej. Men jag var faktiskt med om det första gången nu i jul. En kompis som kom hem och bara var så. Nej, nu, det här, jag kan inte leva så här. Och då levde hon ju inte ens. Utan hon var bara på besök.
Helt sjukt.
Det var sjukt.
Jag har en kompis vars svärmor städade hela hennes lägenhet när hon inte var hemma. Och pratade om det som en integritetskränkning. Det sjukaste jag hört i hela mitt liv. Jag bara, det låter väl helt perfekt. Finns det en chans i helvetet att min mamma hade städat hemma hos mig?
Nej.
Finns inte på kartan.
Min mamma gör det gärna. Hon tog också med, innan jag själv hade en egen kärcher, så tog hon med sig kärchern hemifrån Umeå när hon kom hit och putsade alla mina fönster. Perfekt.
Vad gjorde din kompis? Städade den hos dig då?
Ja, dammsög hela lägenheten. Det var så otroligt kompis. Jag har aldrig känt mig äckligare.
Varför har inte jag
en
sån här kompis?
Du har samma kompis.
Ja. Vad gör du?
Du märker ingenting.
Nej, det är sant.
Hon kanske gjorde det hemma hos dig också. Hon kanske alltid dammsuger. Dagen innan,
ja, i alla fall. Vi ska gräva ner oss i det här. Tråden, är det okej att städa hemma hos någon annan i smyg? Minnepinne skriver så här. Jag har alltid varit en sån som smygstädar hos andra. Ibland kan det vara att jag bara vänder på toarullen om den sitter åt fel håll. Eller öppnar kylskåpet och grupperar på ett bättre, mer logiskt sätt. Jag har lånat en lägenhet ett par veckor och jag har självklart inte kunnat hålla fingrarna i styr. Så det är mycket som inte står kvar på samma ställe. Nu ligger alla pennor, spikar, ätpinnar, papper, strumpor och så vidare rätt. Jag har även färgkategoriserat alla böcker i bokhyllan efter regnbågens färger. Det är ju väldigt snällt och omtänksamt av mig, men får ändå lite dåligt samvete. Är det okej att städa utan samtycke?
Jag ändrar till...
Ja, där har man ju ändå blivit ganska okay
att hålla på och ändra så folks sortering på böcker och skivor. Det är inte städning.
Jag tänker om någon hade flyttat på dina bandare.
Nej, så att de står i den ordningen de står i. De kan väl damma runt. Nej, det är inte okej. Okay.
Nej, vet du, jag kan, till och med jag kan sträcka mig till att här går gränsen faktiskt. Till att det är ett övergrepp faktiskt som begås. Det är inte okej att städa utan samtycke när det handlar om att gruppera om böcker på fel sätt dessutom. Det är också det som Flashback reagerar på. Men jag städar ju, alltså det här med att smygstäda, jag städar inte hos andra människor så himla mycket. Men man måste passa ju ändå på, eller hur? Alltså, om man sitter på toa till exempel hemma hos någon så kan man ju passa på att putsa lite på handfatet när man ändå får låna toaletten. Det måste vara okej, tänker jag. Hemma hos en kompis eller på SJ-tåget. Till exempel tog det mig 30 minuter att göra snyggt på toaletten på nattåget häromdagen. Man får gå upp lite tidigare så att man hinner göra i ordning hotellrummet och så att det är snyggt till när man lämnar det. Men att kategorisera om någons böcker fel dessutom, det är inte okej. Okay. Och det här håller Flashback helt med om. Arbetsskygg skriver, hade du gjort det hemma hos mig så hade jag blivit helt jävla vansinnig. Donald Biden skriver, det borde vara dödsstraff på att färgkategorisera böcker. Ett synnerligen allvarligt brott mot naturen. Och Anna Chiara skriver, hade du gjort så hemma hos mig så hade jag krossat struphuvudet på dig. Det är patologiskt sjukt beteende det du håller på med. Om man ska städa hos någon så frågar man först. Du vill egentligen inte städa utan kontrollera din omgivning på grund av OCD.
Ja, där
så
kom den. Ja.
Där kom den igen också. Men man kan ju verkligen förstå det här med böckerna, att det inte är okej att flytta folks saker efter en ordning som man själv tycker är mer logisk. Men det här med att man putsat, ja, och att man kanske dammat, jo, det tack, måste väl ändå varenda människa uppskatta. Ja, jag menar ju det, Ina. Tydligen inte.
Nej.
Von Stallheim skriver, och smygstäda hos andra är en grov kränkning av den personliga integriteten som borde straffas på medeltida maner. Det är hårt.
Det är väldigt hårt.
Ja, verkligen. Det är väldigt, väldigt hårt. Jag tycker det är att ta i att man liksom ska släpas efter en häst eller så, bara för att man rensat lite i någons torktumlarfilter. Man blir ju också smutsig av att dras efter en häst dessutom.
Ja.
Eller att liksom få alla sina lemmar krossade i ett sånt medeltida hjul. Det blir inte så himla kul att plocka upp efter det. Man skiter säkert på sig också. Det blir superkladdigt, jätteäckligt. Ännu mer städning. Men Prokaryotkungen fortsätter på samma spår och skriver till den smygstädande TS så här. Det du gör är inte okej. Okay. Du hade aldrig kommit över min tröskel igen och förmodligen hade du fått operera bort min smutsiga sko från ditt anus. Och det kan ni ju tänka er, tjejer, hur mycket extra jobb med att putsa och städa det hade blivit. Ja. Mm. Sanera sitt anus och sen sanera den smutsiga skon från ens anus. Huva. Så vart det
har,
går...
Jag har en fråga apropå att vara så, älska städning så mycket som du gör. Har man den, har du liksom den känslan också apropå det här med att städa sitt anus? Har du den... har du samma inställning till den egna kroppen? Måste den alltid vara väldigt, väldigt ren?
Men du, nej, känner ju Emma. Vad är det för sjukt konstig fråga?
Du har inte duschat henne
hur många gånger som helst när hon säger, nu har jag inte duschat på 3 dagar, säger hon. Hon har en hälsningsfras. Håll er borta, jag har inte duschat på 4 dagar, säger hon.
Ja, fast jag tänker att hon ändå är ren. Det finns väl en, det är väl en sak att inte ha duschat på 4 dagar, men jag tänker att hon ändå ser till att...
Är inte att inte ha duschat på 4 dagar i själva definitionen av att inte vara ren.
Du brukar ju ta Shishi som exempel.
Hon luktar ju inte äckligt.
Nej, men
det gör inte Emma heller.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, om hon,
jo, det gör jag faktiskt.
Om man är en person... Om mitt kök till exempel, det är ju rent även om jag inte har städat det på 6 dagar, om jag inte har skitat ner det. Det måste väl vara samma med kroppen.
Att den är självsanerande?
Ja, eller att det är liksom... ja, precis. Alltså, jag tänker, är liksom... Jag funderade mer om stressen kring kroppen. Är den samma som stressen kring hemmet?
Nej, absolut inte. Jag gillar bara att ha det prydligt och pyntat runt omkring mig. Inte men, på min egen kropp.
Då har jag en följdfråga. Andras kroppar?
Mm.
Vill du att de ska vara väldigt rena?
Nej, det behövs inte heller. Min kompis Jossan har ju också det mycket bra argumentet att man aldrig behöver tvätta en handduk. För att man använder ju bara en handduk när man är sitt renaste.
Mm.
Så att en handduk kan inte bli smutsig. Det kan jag också köpa.
Ja, jag tror jag har aldrig haft en handduk som har varit själv sen Ina ses kanske. Jag har också varit hemma hos Ina.
Jag säger ingenting.
Nej. Nej. Och ibland torkar man sig också.
Gästhanddukarna byter ut de handhanddukarna, eller jag, Jakob, byter ut gästhanddukarna med, på regelbunden basis. Absolut. Ja. Kökshanddukarna, men det är ju för att det är inte rent. Men min ansiktshandduk, den byter jag var tredje dag. Kroppshandduken, not so much.
Ursäkta, har du som pensionär att du har en sån öfre och undre?
Nej, men jag har handduk. När jag tvättar ansiktet på kvällen.
Mm-hmm.
Då har jag, har jag jättemånga små handdukar som jag använder.
En för öfre.
Jag har ju dusch i källaren, så att det sker ju inte samtidigt. Det är 2 helt olika processer. Det ena behöver jag inte lämna lägenheten för. Det andra behöver jag ta på mig pissetofflor, morgonrock, hasa ner. Det är 2 olika saker. Ja.
Helt otroligt att någon i ditt hem någonsin duschar med de premisserna.
Det händer.
Mm. Det är faktiskt riktigt sjukt. Men det var ju också någonting som hände när jag fick pälsänger, eller hur?
Ja.
När det här... förvärrades det här beteendet som jag har.
Ja, fast det var ju också någonting innan som var lite off.
Har inte du en vit soffa hemma?
Den är bärs.
Ja, okej. Jag har ändå tänkt att det är en soffa för någon som gillar att städa.
Ljusfärg.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ja, ni tjejer, vart går gränsen är frågan vi ska ställa oss. Hur mycket får man städa utan samtycke hos någon annan person? Är gränsen verkligen svart och vit eller är det mer en grå skala? Redisa reder ut det så här. Redisa skriver, det enda som är okej det är att 1. Städa WC om man råkat smutsa ner efter sitt eget besök. 2. Diska upp efter sig. 3. Torka upp eget spill. Allt annat är ett intrång i det personliga.
Nämen.
Det tycker jag är jävligt snålt.
Mm. Vad är det för jävla integritetsollon? Vad spelar det för roll?
Ja, det var spelar det för. Och dessutom, om man ser en soffkudde som behöver fluffas till lite, då måste det väl det vara okej att fluffa.
Det är så jävla konstigt att känna sig kränkt över att någon fluffar en soffkudde hemma.
Nej, det är inte, men apropå min vän som städade hemma, jag kände mig ju väldigt som att hon tyckte att jag var ganska äcklig.
Nej, det tyckte hon ju.
Men det kan du väl ändå förstå varför det skulle kunna vara lite, alltså inte integritetskränkande, men man kan ju bli lite ledsen.
Jo,
här
absolut.
Har jag gått och levt och trott att det här var ett helt vanligt hem.
Jo.
Och så kommer någon utifrån och kan inte ens vara på besök.
Det är ju inte så trevligt om någon kommer hem till en och är såhär och så typ börjar städa. Det är inte så mysigt. Det kanske mer att någon kommer lite så käckt och hej hej, jag har dammsugan. Det var länge sedan, jag tar ett varv. Tjenixen, jajamän, jag kollar dart så länge.
Det är väldigt konstigt att göra en grej av det, eller hur? Jag tänker bara att det är att man organiserar skorna i hallen när man ändå håller på, eller att man kanske drar av en lampskärm med tröjärmen i förbifarten. Man säger alltså, inte att man gör det.
Det är ännu konstigare än att göra en grej av det. Det är ju jättekonstigt att bara göra det i förbifarten.
Nej, men hur går
men städande människor är ju sådana. Vet du vad de gör? Jakob som har berättat det här. Det var någon finsk som han kände som sa det. Finnarna har det tydligen. Ja, nu vaknar du till lite. Finnarna har det tydligen väldigt bra på att städa.
Okay.
Inte bara för dem att de jobbar som städerskor ofta i Sverige för, utan väldigt bra på att städa. Men då finns det någon sån finsk städprincip som är att varje gång man går ut ur ett rum så ska man ta med sig någonting därifrån som inte ska vara där.
Mm-hmm. Mm.
Så att liksom, man lämnar aldrig ett rum utan att göra ett snabbt litet städ.
Mycket intressant. Finnarna har ju också sin... jag tror att det är en finsk grej. Att det i skåpen är öppet undertill. Så att du kan ställa disk direkt in i skåpen.
Wow. Game changer.
Genier får man väl
säga. Jag hade så en gång i tiden. Det var lyckliga tider.
Det är ju, då får man ju bort disken på en gång. Vet du.
Det var Elfa.
Ja, Elfa. Ja,
du älskar Elfa. Nej, men jag förstår inte hur man inte skulle kunna dra med en tops i det här avridningshålet i handfatet när man ändå sitter på toa. Hur skulle man kunna hålla sig? Alltså, hur skulle man kunna hålla sig från att skölja av tvålpumpen från fläckar när man ändå är där och tvättar sig? Alltså, någonting som man bara gör i förbifarten kan väl inte vara ett övergrepp? Eller hur? Det går ju så snabbt.
Jag vet inte, fråga Martin till mig. Praktikant.
Det var ju bara i förbifarten.
Ja, okej. Jag bara tänkte att om man drar för stora... Jag håller helt och hållet med dig, Emma. Jag känner bara att om man drar för stora växlar på att det aldrig kan vara...
Sa inte han att han skulle hjälpa henne och visa var som skulle sitta? Här ska du sitta. Och så håller han sitt finger.
Lite i förbifarten.
Var ska jag sätta mig? Du kan sätta dig här. Det är så jävla
bra. Jag vill ändå säga att det är ett övergrepp.
Han sa ju också det i rätten. Jag skulle bara visa henne. Jag pekar inte.
Han pekar inte så.
Fingret åt fel håll.
Fy fan vad mörk. Gud vad mörk.
Gud. Tydligen så kan det vara ett övergrepp, även med städning. Kanske är det bäst att hålla sig till att städa inom det egna hemmets ramar, för det kan snabbt balla ur annars. Något som Zombienation även kan vittna om. Zombienation skriver, en före detta kompis skulle stanna hos mig i en vecka. Det var städat, men hon började flytta hyllplan. Hon klarade inte av att de var asymmetriska. So far, so good.
Nej.
Men när jag var ute och handlade eller sov så gjorde hon om hela mitt hem. Hon ställde upp mina skor och gömde mina svarta skor eftersom svart är en ond färg enligt henne. Hon ville att skåp skulle stå tomma för det var fint. Så hon rev ut allting i skåpen. Jag kom hem och då hade hon dränkt all min elektronik i vatten i hallen. Min router var blöt. Den har aldrig blivit sig själv igen efter det. Då trodde jag att hon skulle sluta. Men hon fattade inte orden att om ifall du städar mer så åker du ut. Hon bara fortsatte.
Det var ju inte städningen som var, det var väl mer galen.
Den enda som skulle kalla det här för städning är ju kyrkbackens fru Agneta. Det här är jävligt långt från standardstädning.
Hon skulle ju städa elektroniken bara. Ja. Hon bara fortsatte. Okej, jag tar bort damm, inget fel med det. Men hon ville kasta bort mina finaste saker. Så till sist var det mer hennes hem än mitt. Hon fick mig i obalans. När man gör om hemma hos någon så kastar man ut henne från hans hem. Så mitt svar, fråga om du får städa. Vissa vill, andra vill inte. Ja, det är väl en bra måttstock.
Ja.
Fråga först.
Verkligen.
Kanske. TS Minnepinne skriver, jag tar åt mig av all kritik ni har skrivit. Jag blev utskälld en gång. Jag satt vid en kompis dator och hela skrivbordet var fullt med dokument. Så jag skapade en mapp och la allt där för att kunna tänka. Men ibland, som nu, så kan jag känna att jag har blivit lite medryckt och möjligen gått lite över gränsen. Jag vet inte om jag ska förklara mig innan jag ska lämna tillbaka nycklarna eller bara låtsas som ingenting. Det kan bli väldigt svårt, tänker jag, att låtsas som ingenting. Men det här med ofrivillig städhjälp, tjejer, är det fler som har råkat ut för på Flashback? Framförallt ofrivillig städhjälp i form av den alldeles egna flickvännen. Oftast handlar det ju om det. Användaren Gillar Godis skriver, jag har en flickvän med städmani. Hon lägger ungefär 1,5 timme per dag på att städa. Hon dammsuger varje dag och klagar hela jävla tiden. Man kan ju tro att hon är ordningsam och så vidare, men hon fyller vårat sovrum med reservlampor till bilen och fiskmaten till fiskarna som dog för flera år sedan. Det är ganska irriterande. Hon vägrar slänga de här sakerna och sen klagar hon på att jag inte har någon ordning. Okej, nog om våran beef. Min fråga är om flera har haft liknande problem och hur ni dealat med det här.
Jag förstår inte. Det hon gör är att hon tömmer resten av hemmet och fyller sovrummet. Är det så man ska tolka det? Just det.
Det blir obalans.
De här
tjejerna är ju lika bra på att städa som jag är. Det är jättebra. Ska vi städa? Absolut, jag ska flytta runt växter i 3 timmar. Ses. Hej.
Det är en märklig kombination, det är det. Det tycker också användaren XOCH som skriver 1,5 timme är extremt ja. Förutom att lida av tvångsmässigt städbeteende så tycks hon dessutom vara en hoarder. Det är en märklig kombination. Ebola till alla har en eventuell förklaring till den märkliga kombinationen. Ebola till alla skriver, hon hamstrar och rengör boet, sannolikt dräktig. Så kan det vara, som fågeln där. Jutt undrar, har du blivit ihop med min biologiska mor? Det får man aldrig svar på. Men Jutt undrar också, eller skriver också, min lösning på det hela är att bryta kontakten. Bästa valet jag har gjort i mitt liv, för det går inte att nå fram. Det är väldigt oklart om han bröt kontakten med flickvännen eller sin biologiska mor. Ibland är ju det i oturliga fall samma person i för sig. Det får vi heller inte svar på. RZLA har en annan lösning och skriver, kan hon inte jobba extra för någon städfirma på kvällen. Då får hon utlopp för sin mani och dras dessutom in lite extra pengar till er. Annars är det KBT-terapi som gäller för att ändra hennes beteende. Och det kan jag säga direkt, mina vänner, att KBT funkar inte. Att liksom medvetet lämna sängen obäddad och försöka liksom förlika sig med tanken på att det skulle vara okej, det går inte. Det slutar ändå bara med att man ligger under sängen och gråter och skriker att livet är fult, meningslöst och att allt luktar falukorv. Så det går fet bort. Datan har också problem med en städande tjej. Datan skriver: jag har en flickvän som är helt manisk på att städa. Ett exempel är hennes soffa. Hon får damp när hon upptäcker flottfläckar på den. Som jag har gjort genom att jag råkat torka av fingrarna när jag ätit chips. Även andra små bagateller, som att jag till exempel inte tvättar händerna när jag pissat. Vilken kille gör det? Seriöst? Etc. Detta leder till att hon ofta säger: du kan ju städa undan, tack! Då bara bubblar det inom mig. I de flesta fall kan jag kontrollera mig, men ibland så kan jag höja rösten mot henne, vilket leder till att hon höjer rösten mot mig och det blir bråk. Och tala om en eventuell kompromiss är svårt då hon säger att hon inte tänker ändra på sig. Jag vet inte om det är det som är kompromiss i för sig, att hon ska ändra på sig, men han skriver i alla fall: så ja, vad fan gör man, ni som är erfarna kvinnoexperter? Och svaren som TS får påminner konstigt ganska mycket om ett feministiskt väckelsemöte i Malmö Folkets hus runt 2010, vilket möte som helst. Ella Superia skriver till exempel: konstigt att hon blir aggressiv när du kommer hem till henne, pissar utan att tvätta händerna, stoppar handen i en chipspåse och sen torkar av skiten på hennes jävla soffa. Är du idiot? Skärp dig för helvete! Piccadilly skriver: är du i hennes lägenhet så får du acceptera att hon inte vill ha snopp och fläns och flott på sin soffa. Manik skriver: jag kan tänka mig två anledningar till att hon blir arg. Den ena är att hon inte gillar att behöva tjata om vanliga normala saker som en vuxen människa ska klara, som till exempel tvätta händerna efter att ha varit på toa. Inte kul att leka morsa åt sin pojkvän. Men sen, tjejer, kommer den. Manik skriver: den andra förklaringen, det kan vara att din tjej har tendenser till tvångssyndrom, alltså OCD. Och i så fall blir hon aggressiv för att det är väldigt jobbigt för henne när någon kommer och äcklar ner. Det är inte lite vanlig smuts, utan för henne är det något som sätter sig på hjärnan och gör ont i själen. Det är ren ångest för henne att hon inte kan kontrollera dina snuskerier. Så ja, du borde styra upp dig. Där kom den OCD:n igen.
OCD:n, ja.
Iron Soul är inne på samma spår och skriver: åh nej! Har du skaffat dig en tjej med tvångssyndrom? Det finns nog inget mer avtändande än tjejer som vaktar köket.
Nu måste de väl ändå sänka ribban för vad de kallar OCD.
Ja, man tycker ju det.
Är det OCD och tycker det är äckligt att folk inte tvättar händerna efter att man varit på toa? Är det där vi är nu? Nu är det lite som att man är introvert för att man inte pratar med främlingar hela tiden. Vi måste ändå hålla lite koll på definitionerna här, känner jag.
Ja, jag håller med.
Ja, fy fan. Det är det verkligen. Och där var också det feministiska väckelsemötet i Malmö Folkets hus slut. Datan har ändå liksom hunnit ta till sig och svarar: om det nu är mitt fel, hur ska jag kunna ändra på 20 års inlärda vanor? Och det blir ju såklart väldigt svårt, eller hur? Men som tur är så finns det en lösning där man inte behöver ändra hela sin personlighet. Balletralle 1234 skriver: gör som amerikanerna, plasta in möblerna. Sen skaffar du en sån robotdammsugare som kör runt av sig själv. Mycket, mycket bra. Datan tycker att det är en bra idé och tillägger: jag är uppfostrad av smutsiga apor, tyvärr. Jag lovar härmed att bli mer arisk och renlig, precis som alla andra svenskar är. Tack för att ni visade mig sanningen. Ibland måste man få ta kuken i tvåan hårt för att se verkligheten. Slutet gott, allting gott. Ja, mina vänner. Det där var några exempel på hur det kan gå när folk håller på att städa runt en mot ens vilja. Men hur ska man då få ett städat hem utan att få OCD-anklagelser och Agnes Wold över sig? Jo, det finns ett riktigt starkt argument och framförallt en riktigt stark motor som kan få igång de allra mest städointresserade personerna. Någonting som vi kan läsa om i tråden: kåt som en bock efter att man har städat? Frågetecken.
Oj! Wow! Ja,
smygfascist skriver så här: god kväll! Efter att tidigare idag spenderat cirka en halvtimme med att städa, tvätta och sortera så fylldes jag av en enorm sexlust. När ingen kvinna fanns till hand så fick jag helt enkelt övergå till det gamla, hedliga, vanliga ronket. Detta helt baserat på det faktum att jag precis städat och kände mig kort sagt nöjd. Jag kunde liksom bara sitta i soffan och titta runt på det nystädade vardagsrummet utan någon som helst pornografi eller dylikt till hjälp.
Förlåt, Mia har fått kramp.
Åh nej! Nej men gud, hur låter det?
Mia. Förlåt
Emma. Förlåt,
det
var verkligen
inte meningen. Det går jättebra.
Det är ingen fara.
Förlåt.
Jag tror att det var att du kom efter att ha hört om det nystädade vardagsrummet.
Det var det enda jag kunde tänka på.
Jag hörde bara
därför jag såg så äcklad ut. Jag var tvungen att rikta dig Emma mot Mia. Så det var någon emellan oss. Hon är helt smutsig.
Förlåt Emma.
Det går bara. Just det. Smygfascist är då väldigt nöjd efter att ha städat. Sitter i soffan, har dratt ett gott runk, behövde inte ens porr till hjälp. Och sen så skriver han, är detta någon slags fetisch? En slags självbelöning? Värt att nämna är att jag har en något mindre OCD för att saker och ting ska vara städade, symmetriska och raka. Kan detta ha någonting med saken att göra?
Ja. Mm-hmm.
Och fan, där kom den igen, OCD:n. Men jag tror inte att det är hela förklaringen. As Vegas till exempel är helt med på tåget och skriver, jag är likadan, jag kan inte slappna av om det inte är städat hemma. Och jag blir heller inte kåt på samma sätt om jag vet att det behöver dammsugas eller diskas. Ingen dammsugning, ingen damsugning alltså. Och min själsfrände hundslaktar Vega skriver, jag är precis samma. Älskar symmetrin och känner mig lugn om det är fint runt omkring mig. Lugn är lika med avslappnad, är lika med kåt. Och Goriot skriver, jag städar varje vecka ordentligt. Det gör en riktig man. Så till alla städskeptiker där ute som har svårt att få till det. Där har ni egentligen svaret på varför man som Mia och Inas fågel vill feja, putsa och dona. Det är inte OCD som fick Butterfly 97-97 och vända sig till Flashback med en fråga om ifall hen håller på att städa ihjäl sig. Det är inte sjukligt av användaren 56K-problem att beskriva sin städpersona som, citat, en liten jävla käppkines på schack. Och det är inget fel på användaren automatvapen som skriver att det gör ont i ögonen på honom rakt in genom hela hjärnan när han ser prytslar besudla stora fina ytor som kunde legat spegelblanka som en fröjdens balsam för själ och hjärta. Utan det handlar som jag och Gifundenes F trodde om en djupt biologisk instinkt som är direkt kopplad till evolution och människans fortplantning. Så när du har lyssnat klart på det här avsnittet och kanske äntligen är klar med dammsugningen, är det bara att luta sig tillbaka i soffan och unna dig ett redigt gott tjej- eller killrunk. Men kladda för fan inte på soffan!
Okej, jag ska börja prata om en grej som vi faktiskt inte har pratat om i podden, konstigt nog, eftersom att det var en väldigt aktuell tråd för ett drygt år sedan. Men vi kör i alla fall. Det är alltså det som hände i slutet av oktober 2022 när 75-åriga Erling Persson sätter sig i sin bil som också hade varit hans hem de senaste åren och åkte iväg för att göra ett gott ärende. Och någonstans runt Västra Ämtervik i Värmland så blir han upptäckt av polis och som tycker att han kör lite rackligt. Så polisen gör en liksom sån slagning på bilen eller vad det heter och ser, den här jävla bilen har haft körförbud sedan februari. Och då följer man efter bilen, signalerar att bilen ska stanna. Erling, han har ingen jävla lust att stanna. Han kör vidare söderut på E45-an. Och efter att ha signalerat i 40 minuter, utan att Erling gjort minsta lilla jävla ansats och sakta in, då bestämmer sig polisen för att ta till med hårdhandskarna och lägger ut en spikmatta då bakom en kurva. Erling hinner inte se den utan punkterar sina framdäck och måste stanna. Polisen beslagtar Erlings körkort på plats och lämnar honom Han är helt nykter enligt utblåsningstestet för övrigt. Där vid vägrenen är en bil som inte längre rullar. Och den 4 november samma år startar användaren Malgan tråden. Erling 75 år, strandsatt på E45-man 11 dagar efter att polisen punkterat hans däck. Kommer ni ihåg det här?
Ja, gubben som bodde i sin bil.
Gubben som bodde i sin bil. Gubben som bodde kvar i sin bil vid E45-man. I sanningens namn så bodde han ju ändå i bilen innan också. Nu bodde han i bilen i protest. Innan var Opel-kombon hans hem. Nu var det hans borg i kampen mot ett orättvist rättssamhälle.
Lite som alla de här tusentals som har suttit fast på E22-an i dagarna.
Ungefär så. Men med lite mer a cause. Erling bestämde sig nämligen för att stanna på platsen tills polisen kommer och byter hans däck, eftersom att polisen har förstört hans däck. Och när han har gjort det i 11 dagar, då blir han ju kändis. Hur håller du humöret uppe? Frågade Aftonbladet. Det är lika dåligt året runt, svarade Erling. Sån jävla hjälte. Och vad tycker flashbackarna då? Många, många fler än vad man kan tro tycker att Erling är en galen rättsavristig gubbjävel som inte har något i samhället att göra och absolut inte ska vara ute i trafiken. Men det finns också de som tycker att han är en frisk fläkt i Jante-Sverige. Herr Dekadens skriver att Erling ser på livet och verkligheten med sina helt egna orepade linser. Just Zlatan tycker Erling ska bli årets flashbackare. Och Rote Bro-Conny ger självklart ett 100-procentigt stöd till Erling. Och jämför honom med Ivan Trygg, en gubbe som har bott 20 år i en Volvo Amazon i Robertsfors utanför Umeå. Och det kanske inte är så jättelångt från sanningen, för så här sa Erling själv till SVT.
Jag är norrlänning, så jag är van att svälta. Jag behöver inte så mycket för att överleva.
Den finska folkkrölen. Jag undrar varför jag älskar den så mycket.
Men känns det inte lite smutsigt av SVT att liksom filma en ganska jävla galen gubbe och kabla ut han över världen? Det tycker i alla fall Psykonaut, som skriver så här: tossiga människor gör galna saker och säger roliga saker utan att veta om det själva. Visst var det kul, men är det rätt att filma en tossig 80-åring som suttit i en bil i en vecka som ljuger och skyller allt på polisen?
Ja, när han säger såna här saker som att han inte behöver så mycket för att vara lycklig, då tycker jag att allt är rättfärdigt.
Då är det helt okej.
Då är det helt okej. Mm.
Men jag tycker kanske det är en rimlig fråga, men det är inte den viktigaste frågan i den här tråden. För det tar 574 inlägg innan användaren Isnatt ställer den viktigaste frågan av dem alla. Finns han på Memo? Ja, det är ändå det man vill veta. Finns han på Memo? Kan man beställa personliga födelsedagshälsningar, peppklipp och bröllopsgratulationer från Erling till en kompis eller en släkting eller till hela jävla personalen på Lövet? Svaret är tyvärr nej, tjejer.
Åh, nej.
Erling dök aldrig upp på Memo.
För min nästa fråga var: finns man ens om man inte finns på Memo?
På Memo? Nej, vi finns ju inte uppenbarligen.
Finns man den här
inte Erling heller.
Men var det, förlåt, var det Erling som var norrländsk? Eller var det... Jaha, vad gjorde han i Selma Lagerlöf?
Land. Ja. Ingen aning.
Men gud, det var ju också out of character att åka så långt hemifrån.
Men om jag inte minns fel så sitter han där än idag. Du kan gå och fråga honom. Nej, 44 dagar var det faktiskt. 44 dagar bodde han i sin bil vid vägreden och i massmedias strålkastarljus. Och sen då backade han in i dunklet igen. Erling, han drog till Grums. Och Trafikverket bärgade bort Open. Men Memo fanns ju kvar. Och det var faktiskt egentligen Memo jag ville prata om hela tiden. Videohälsningar från A-kändisar, B-kändisar, C-kändisar och ibland C-kändisars morsor. Jag antar att de flesta som lyssnar vet vad Memo är, men för säkerhets skull kan vi bara dra igenom det lite snabbt. Det är en svensk tjänst där man kan beställa videohälsningar från kändisar då, och den startade 2019, men det dröjde ända fram till 2021 innan Jabra startade tråden memo.me, köp videohälsningar från kändisar, och så här skriver Jabra: någon som har testat memo.me, där kan man välja och vraka mellan Hollywoods bottenskrap, urdankade och tandlösa hockeyspelare med mera. Ett och annat guldkorn finns dock. Ankers Daman nappar direkt. Kul idé! Ska köpa en hälsning från Kenny Pavey till min AIK-hatande svåger som är med i Göteborgstalibansken Glenn Hussein. Han kommer att behöva grovsanera hårdisken efter detta. Muppety vill också mest använda tjänsten för att jävlas. Kan man välja att få till exempel Mikael Persbrandt att skälla ut någon och kanske hota någon med stryk? Eller att säga, du är det fulaste som finns. Men tanken är ju inte, tjejer, från början med den här tjänsten att man ska liksom hålla på och jävlas. Utan det är nog att man ska sprida lite glädje i världen genom att skicka en hälsning från ett välkänt ansikte. Och det behöver ju inte vara såna här superkändisar som Mikael Persbrandt. Vi har ju pratat i podden, tror jag, om Sygitt till exempel. Som man kunde köpa på Memo för 100 kronor. Det kan ju vara någon som Sygitt eller någon som Sorrokungen. Sorrokungen, tänker ni? Vem fan är det? För det tänkte jag med. Han var med i Idol 2011 och sjöng Flickan från det blå. Sen var han med i Talang några gånger. Första gången 2014. Då gjorde han innebandytrick med bara kalsonger på sig. Gick inte så jättebra. Andra gången så gissade han riktnummer, också helt utan framgång. Och tredje gången, det var förra året, då lät det så här.
Vill du berätta vad du ska göra?
Eftersom Bianca älskar chips så ska jag ha förbundna ögon och gissa smakerna på dill, grill, vitlök, rödlök och sil. Ja.
Här kommer chipsen.
Det gick inte så jättebra den gången. Kan man säga. Han tog fel på dill och vickning, vilket ju är rätt jävla sjukt. Den ena smakar ju dill och den andra smakar ju inte dill. Men
det var inte där jag trodde det skulle brista faktiskt.
Så då kom jag skylde på vinägerchipsen. Han hade smakat slag på tidigare ut. Som slog ut smaklökarna. Trots den failen fick han ett ja av både David Batra och framförallt av Bianca Ingrosso. Vilket ledde till att han släppte den här låten på YouTube. Som väl också kan vara någon slags oönskad videohälsning kanske.
Bianca, du sa ja till mig. Betyder det att du vill gå på en dejt? Bianca, vad gör du ikväll? Jag har bokat för två på ett hotell. Tjalala.
Ja, det han är lite av en king.
Skulle man kunna säga att han är en modern Björn Gustafsson? Det lät ju som den här Carina Berg-låten.
Ja, nej, men lite så kanske. En modern Björn Gustafsson. Men det viktigaste med Sorrokungen, det är såklart att man kan beställa videohälsningar från Sorrokungen. Men frågan är kanske om man borde. I tråden Skvaller om Robin Sorro Filippo skriver Extremfetma: betala inte pengar för en videohälsning. Jag beställde en hälsning från Sorrokungen till min fru. Han vill ha 799 kronor och prata om moms och arbetsgivaravgift. Men jag prutar ner det till 50 kronor svart på Swish. När hälsningen väl kom så sa han: hej din jävla hora, här har du. Och så var han en sån äcklig jävla blöt fjärt. Aldrig mer Sorrokungen.
Kingen då?
Ja, Sorrokingen. Aldrig mer Sorrokingen. En sån här hälsning vill ju ingen få. Sorrokungens tråd, den är väldigt lång, han svarar gärna folk själv. Han har under åren skrivit under väldigt många olika nick och också blivit ivrigt påhejad av konton som Sorrokungen News. Som alla skriver väldigt likt Sorrokungen, så likt till och med att använda en slapp tjackballe var tvungen att fråga: hade ni och Sorro samma svenska lärare? Men det är inte bara i Sorrokungens skvallertråd som Memo nämns. Det nämns också i tråden Skvaller om Bert Karlsson, Skvaller om Edvard Blomtråden, i tråden Skvaller om Katrin Zytomierska, i tråden Skvaller om Peder Fogstrand. Han är mer känd som någon Stureplansprofil och vaskarkungen Greven. Och i den stora skvallertråden om Runar Sögaard. Och skälet till att Memo nämns i alla de här trådarna är ju förstås för att alla de här kändisarna, eller vad vi ska kalla dem, har funnits på Memo. Och av samma skäl så nämns ju Memo gång på gång på gång i tråden om Jockeboys brorsa Krippa. Och i vart och vartannat inlägg i den stora skvallertråden om Anna Bok. Och då tänker ni, va? Anna Bok? Hon sa ju så här i mars 2020.
Jag gör inga videohälsningar. Jag får ju väldigt mycket privata förfrågningar och DMs och sådana saker. Och jag har sedan 1,5 år tillbaka beslutat mig för att jag inte gör några som helst sådana hälsningar. För jag tycker att det är osmakligt. Och jag vill inte göra någon profit på att liksom, hej, det är Anna Book här, jag har hört att du gillade mig, vad roligt.
Ja, sen tog det ju bara ett år och så.
Hej, Anna Book här. Jag är helt ny här på Memo. Mm.
Man ska inte vara för hård mot Anna Book, tycker jag.
Nej. Om man verkligen inte det.
Nej, men det jag vill säga är bara så här, det här är efter ett år av pandemi. Mm. Det var många principer som övergavs där. Det raggades folk på krogen 7-8 på kvällen. Folk började gå på café i pyjamas. Då kan väl Anna Book ändra sig och börja göra lite profit på videohälsningar. Mm. Och en annan, min favorit, som inte helt otippat finns på Memo, är ju
boka en hälsning från mig på memo.me. Dogge Doggelito, blau, hej!
Alltså jag älskar Dogge så jävla mycket, sån jävla king. Ett av mina absoluta favoritklipp och absolut min favoritmemo, det är ju Dogge som har gjort den. Det var Paul Ströbeck som postade den på Twitter med kommentaren "Memo är det bästa som har hänt svensk kultur", och jag kan bara hålla med. Han länkar till en TikTok av något barn som heter Balle Fjang som skriver: "Throwback till julas när jag fick en memo av Dogge och min döda katt." Och sen kommer det här klippet.
Där, rest in peace till eran katt sprack. Något som pappa fick reda på när ni bodde på Dianavägen. Hälsningar från Dogge och Paul. Blau, hej, hej, god jul.
Det är så bra det här klippet, för katten hette ju inte Sprack.
Nej, men den gjorde det.
Nej, den gjorde inte heller det. Kanske att Dogge tror att katten sprack. Kanske att han trodde att pappan fick reda på det på Dianavägen. Vi får aldrig veta. Men det är ett underbart jävla klipp i alla fall. Men i augusti förra året, då gick Memo i konkurs. Då hade de bränt 230 miljoner i investeringspengar och gått från 120 till 10 anställda. 120 anställda. Hur många anställda kan man behöva för att ha en hemsida som förmedlar videohälsningar? Hälsningar. Mia, kan du räkna
Nej,
ut det?
Nej, det är otroligt.
Snabbt. Inte behöver så många. Man 120?
Nej, jag tror inte det.
Det kanske inte är jättekonstigt att de konkade.
Men deras uppgift var väl också bara att ragga in folk till att göra memohälsningar?
Ja. Ja, det var så här... Det var ju jävligt många som ringde.
Jag kommer ihåg ett mycket smärtsamt samtal från en professionell kastare som jag blev väldigt glad över att få. Som var så: hej, jag kastar ju åt de här serierna på SVT, bla bla bla. Så var så: åh, äntligen, jag ska bli skådespelare. Och så ringde upp och så var så: ja, jag jobbar ju som kastare. Nu jobbar jag ju dock för Memo.
Åh, nej.
Fy fan. Drömmar.
Jag tror du fick ditt samtal innan mig, eller om det var tvärtom. Någon av oss slapp rådnaden i alla fall. Skammens rådnad, och visste direkt vad det handlade om. Så jävla deppigt. Ja, men den här personen kanske letar nytt jobb då, för att de har ju gått i konkurs, Memo. Och användaren Krimkoll skriver i memotråden: nu går den i konkurs, bra det. Man måste ju vara ett barn eller efterbliven för att vilja betala 500 till 1000 spänn eller liknande för att en halvkändis ska säga: hej Kalle, grattis på födelsedagen, nu har du blivit gammal gubben. Eller att Dogge ska säga att ens katt sprack. Man skulle lika gärna kunna ha en mall och lägga in olika namn i ljudet efter önskemål. På den nivån är det, skriver användaren Krimkoll. Färdig mall med valfritt namn inlagt. Nej, det hade varit alldeles för fattigt. Det hade ju låtit typ så här:
hej Sofia, jag blev tipsad av din vän att spela in den här hälsningen till dig. Hörde att du numera bor utomlands. Det måste vara ett äventyr att få uppleva ett nytt land inifrån.
Ja, eller så låter det så här:
hej Thomas,
jag är så tacksam över att du är medlem i Moderaterna. Vi behöver ditt engagemang och stöd varje dag, ända fram till valet. Och tillsammans ska vi knacka 400 000 dörrar.
400 000 bögar.
Det var till valet 2022 som Ulf Kristersson spelade in tusentals förnamn som sen klipptes in i videohälsningar och som skickades runt till en jävla massa personer, bland annat för att få dem då att knacka dörr eller bög och ragga röster. Möjligtvis bröt det här också mot GDPR, vilket fick Integritetsskyddsmyndigheten att inleda en granskning. Kanske delvis tack vare hjälten som startade sidan hejulf.se, som hjälpte folk att sätta ihop klagomål och mejla till rätt instans då. Men tillbaka till Memos konkurs. Hur fan gör man nu då? Om man vill skicka spexiga videohälsningar till sina kompisar. ingen fara, tjejer. Det finns hur många sådana här tjänster som helst.
Åh, vad skönt, för det är ändå du som är den enda som blir drabbad av det här, som jag vet, ja, i hela Sverige faktiskt.
Ja. Om man till exempel går in på mywishesvideo.com, då kan man köpa ett video message from Africa. Man kan välja egen musik, men om man låter dem välja musik själva, då blir det faster order plus better dancing. Det är standardgrejen. Ibland spelar de lite musik själva också, och då kan det låta så här.
Lille mamma, alles gute, zunke pusta, this song is getting to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.
Det kan man köpa, det är inte så dyrt. Det kostar bara några hundralappar. Samma gäng kan även erbjuda en lite mer egyptisk touch om man vill ha det. Då kan det låta så här.
Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha.
Det är alltså ett gäng som dansar på de här videosarna. Samtidigt håller upp skyltar där det står typ Gunhild, grattis. Det är lite oengagerat tycker jag. Jag skulle hellre välja greeting video from Bangladesh Banglaboy, men det fanns det väl inga exempel på det. Men det fanns det på video message from Ukrainian bunny girl. Det låter så här.
Happy birthday Becky.
Happy birthday Becky.
You are the cutest girl.
You are the cutest girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Ja. Det man får se här då är ju ett gäng lättklädda ukrainska tjejer med fluga och kaninöron som dansar och grattar med hjälp av någon rösttjänst som läser upp vad de ska säga. Så kanintjejer, bangla pojkar, man gillar ju dem båda. Men om man är lite mer sugen på kändisar, kändisar, då finns ju det amerikanska alternativet Cameo. Mm. I tråden kändisar som gör cameo, vad tycker ni och har ni testat, skriver Pro GBG. Jag gillar idén och det är bra marknadsföring också för kändisen som kan göra något för ett fan. Men en del har ju helt orimliga kostnader. 24 000 för Caitlyn Jenner. Vem bryr sig? Men uppenbarligen är det en del som har betalat, för man kan läsa omdömerna. Man måste ju vara rik för att ha råd. Men Dolph Lundgren, han tar bara 3 500 någonting. Lite dyrt för någon som inte gjort någon jävla film sen han var gatupredikant till Johnny Mnemonic. Men då kollade jag det i IMDb. Han har gjort ungefär 1000 filmer.
Oj, sen dess. Helt sjukt.
Jag var en filmsnobb, uppenbarligen. Ja. En av de allra mest rykande heta nytillskotten till Cameo, det är ingen mindre än före detta kongressledamoten George Santos. Har ni följt hans uppgång och fall?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej, men vi tar en liten snabb recap. Han blev först känd för att han var väldigt öppet homosexuell och republikan.
Ja, nu vet
sen,
jag.
Sen blev han känd för att han hade ljugit om att han var jude. Något han bortförklarade med att han hade sagt att han var Jew-ish. Not Jewish. Och sen rasslade det liksom på. Så här skriver Wikipedia. Stora delar av hans självutgivna biografi verkar vara fabricerad, inklusive falska påståenden om härkomst, utbildning, anställning, välgörenhetsarbete, egendomar och brott som han påstått sig vara offer för. En gammaldags jävla con artist. Men nu jobbar han i alla fall som videohälsare då. Han tar 5 000 för en video, och jag tycker han gör det rätt jävla bra. Tydligen ska han tjäna lika mycket nu på en vecka som han gjorde på ett helt år som kongressledamot. Men det kan han vara värd, tycker jag. Lyssna här bara.
Hey Lia, hey Will. Just wanted to stop by to wish you a very happy Hanukkah. I can say, you know, I can appreciate what it means to be Jew-ish. Well, only joking. Sending love to my socialist Berkeley family. And nothing more socialist than getting publicly owned by yours truly, George Santos, while pay me to do it. Mwah! Bye!
Han gör det bra.
King får man väl säga.
Snacka om värda pengar.
Verkligen.
Han bjuder på sig själv. Andra förrättningar man kan hitta på Cameo, det är till exempel Randy Spears. Kommer ni ihåg honom, tjejer? Porrskådisen som blev kristen. En resa man kan läsa om i tråden Randy Spears botgöring, den stora tråden om Randy Spears. Eller lyssna på i podden Flashback Forever, avsnitt 135, Fisting i tid och otid. Så här skriver i alla fall användaren Skrollock i tråden: vart tog de vägen? Tråden där vi tar reda på vad porrskådisar gör och håller hus numera. Randy Spears finns numera på Cameo. För 631 kronor kan just du få en personlig videohälsning från den avdankade porrkung, lol. Det framgår att han är highly responsive, så han är lätt att komma i kontakt med. Lustigt dock att han marknadsför sig själv som röstskådis för sitt lilla inhopp i American Dad, trots att han har en gedigen skådespelarkarriär på annat sätt där man får se betydligt mer av honom. Ja. Det finns en annan svensk förrättning på Cameo också förstås, som till exempel
tjena guys, Pontus här,
Rasmusson. Där. Memo kickade ut Pontus Rasmusson efter några skandaler, då hoppar han direkt över till Cameo. Den fortsätter tjäna så jävla mycket pengar på barn på ett jättetvivelaktigt vis. Men det finns svenska alternativ till Memo också faktiskt. Två dagar efter Memos konkurs startades tjänsten videohälsningar.se av Daniel Kanani, som tydligen är känd från Spökjakt med Jocke och Jonna och känd från Memo. Två dagar tog det att ta fram den tjänsten. Det är ändå bra jobbat.
Verkligen.
Med wow. tanke på att jag inte tror att han har 120 anställda, så är det jävligt bra jobbat. Å andra sidan så funkar inte sajten när jag var inne på den igår och skulle kolla, så det kanske borde finnas några till än bara den gode Daniel som jobbade där. Men på videohälsningar.se finns i alla fall profiler som Ola Conny från tv-serien Ullared, Fröken Snusk, ni vet, Rid mig som en dalahäst, Nu är jag din bukis och tantrasex med en ganjaman har ju gjort. Jag har inte med ljudklipp på de här. Jag har haft alldeles för många ljudklipp redan. Skoja vad jag har det här.
För jag hade tantra sex med en gamla man. Jag red han hårt ner i Amsterdam. Och vi rökte weed och vi käkade svamp. Jag hade tantra sex med en gamla man.
Ja, det är sinnessjukt. En annan profil som finns på videohälsningar.se, det är givetvis Dogge. Dogge Lito.
Ja, det var.
Men om man nu av någon anledning inte vill använda videohälsningar eller Cameo eller My Wishes Video eller någon av de tusentals andra liknande tjänster som finns, då behöver man faktiskt inte vara ledsen. Redan en vecka efter Memos konkurs tweetade Edvard Blom kungörelse. Som många har hört har Memo gått i konkurs, men ni kan trots det fortsätta att beställa videohälsningar med mig över Memo, eftersom konkursförvaltaren driver företaget vidare.
Så bra.
Ser man. Tack Edvard, tack konkursförvaltaren och tack er tjejer för att ni orkade lyssna.
Tack för mig ikväll. Det var bästa kvällen ikväll. Tack för mig, hej.
Otroligt.
Mycket starkt.
Vad skulle ni
det
göra?
Det var det hela.
Ja, vad skulle ni göra om vi säga att det var Mia som var Fröken Snusk? Det skulle vara det roligaste som har hänt.
Ja, jag tror jag skulle bli av med ett par vänner, tror jag. Mm-hmm. Framförallt Ina Lundström.
Jajamän. Kan inte synas.
Men du skulle också få ett par vänner.
Ja, precis. Mm. Är det vänner man vill ha? Jag tänker att,
det du vill veta är ju bara om den finska mormor skulle bli imponerad. Ja, och där kan jag svara nej.
Nej, jag menar, då är jag inte intresserad.
Nej, nej. Jag kan vara din finska mormor.
Nej, det var det äckligaste du har sagt.
Jag sa det bara på grund av stönet förut. Det var för äckligt. Vi måste avbryta nu. Jag måste svinilla. Jag har fortfarande jävla anchovis och patchouli i hela mun. Men vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi.
Tack för idag. Tack så jättemycket till alla er som lyssnade.
Tack alla patroner.
Och tack till Flashback.
Ha det gött. Hej hej.
Hej, hej. Hej
då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.